VM-podden tillbaka. Grupp B ska vi prata om idag. Fredrik Jönsson, Kalle Karlsson har med mig i studion. Vi pratade om grupp A här i förra avsnittet. En grupp som kanske inte innehöll några raketer. Men nu kommer vi till grupp B. Där har vi bland annat en regerande Europamästare och ja, ett Spanien som vunnit allt som går att vinna under 2000-talet egentligen. Både VM och EM. Det är lite mer drag i grupp B, eller vad säger ni?
Ja, det är klart att det kommer vara högre rating hos TV-bolagen när de visar matcherna från grupp B än grupp A. Det är ingen tvekan om det. Och om man tittar på Spanien då, om vi börjar där så... jag vet inte ens om du vill börja med Spanien, men ja, nu leder jag in oss där.
Vi kan börja med Spanien, ja, absolut.
Om vi pratar om så känns de som en av två, tre superfavoriter till att ta mästerskapet. Och det är ju ofta en generation håller över ett eller möjligen två mästerskap, men här får vi faktiskt prata om en generation som faktiskt har varit med sedan EM 2008. Det är snart 10 år nu som vissa av de här spelarna har varit på toppen och som faktiskt är på den absoluta toppen fortfarande.
Briljant kval också. 36-3 i målskillnad.
Det snackar man inte bort alltså.
Sen var det ju en del, jag ska inte säga pisslag, men en del svaga nationer i den gruppen. Men 36-3, det är bra. Är det?
Det är ganska bra, ja. Och såklart fullproppas med världsstjärnor på alla positioner. Vi har ju pratat om det här med att hur skulle ett tyskt eller ett franskt C-lag klara sig i VM. Jag tycker inte riktigt man kan säga samma sak om Spanien. Det är inte så att de staplar internationella stjärnor på höjd på riktigt samma sätt som de gör, men spetsen, alltså toppen, startelvan i det här laget, ja, det är ju världsklass rakt igenom, skulle man, kan man nästan säga, alltså bakifrån, från De Gea med mittbackar som Ramos och så vidare, och så förstås mittfältet, för anfallare, det behöver de ju knappt.
Nej, och nu har de ju ändå en naturaliserad anfallare där som ändå liksom är en anfallare i traditionell mening. Det hade de ju inte under EM eller VM 2010. Då laborerade de med att spela med falsk nia och så vidare. Då kunde man ju ändå se ett Spanien som ändå saknade en dimension i sitt spel. Men jag satt ju och kollade på den här, jag tog ju upp det i Premier League-podden här för någon månad sedan, och den här träningslandskampen mellan Spanien och Tyskland, och det var bland högsta kvalitet jag sett på fotboll, den matchen som sådan. Och Spanien imponerar ju enormt i första halvlek, hur de höll bollen. Det vet vi att de kan göra, men att de kan göra det mot ett lag som Tyskland på det sättet. Och sen blandar det med den typen av vertikalt spel, det vill säga att de kommer in bakom dem också. Det är... Nej, jag tycker de är minst lika bra som de har varit i de här mästerskapen när de faktiskt har tagit hem hela turneringarna.
Ja, och vann 2010. Ja, vann. Men de har ju revansch att utkräva från 2014.
Ja, det får man säga.
Blev man tagen lite på sängen, kan man ju säga.
Ja, det gick verkligen åt skogen. Det var på något sätt också som nästan en baksmälla. Man trodde ju att fan ska de göra det igen, Spanien. Men det, alltså, förr eller senare så måste du ju hacka även ett sånt maskineri. Men det är också, jag menar... visst, det är en generation som har hängt med till viss, alltså till stora delar så är det ju samma spelare, alltså Ramos och Piqué och så vidare, men sen har de ju fyllt på med så mycket intressant i Isco, i
Asensio
som är
Thiago, som är en världsspelare när han har sin dag. Har ju kanske inte fått det genombrottet ännu, men det skulle potentiellt kunna bli VM om han får chansen. Men det är ju ingen garanti att han får det med tanke på vilka spelare han konkurrerar med.
Ja, på den där positionen kan
Busquets kommer ju vara självklar. Han är ju självskriven, och sen har du Koke som är där centralt också och slåss med om det. Ändå inne på Busquets skulle jag säga att det är väl kanske den, om man ska se någon svaghet i det här bygget, så är det att om han går sönder så finns det ingen riktig Busquets-spelare som kan fylla den rollen på det sättet som han gör det. Där ser jag väl inte riktigt, det är ju Xavi Martinez eller någon sån spelare om de blir uttagna nu då, men inte riktigt någon som kan fylla den kostymen.
Mm. Kan jag hålla med om. Sen har jag funderat lite på anfallssidan. Du sa att man kanske inte behöver några anfallare, men man tittar man så ligger man och man har ju liksom ingen skyttekung på det sättet. Man snittar med ett par spelare som tog i kvalet, gick på en fem baljer. Det var Morata, det var Costa, det var Isco och det var nog David Silva, tror jag. Mm. Och tittar man på Morata så har inte han varit världens bästa anfallare den här säsongen och så vidare. Ja. Så att anfallssidan är inte jag helt hundra på heller. Sen är det klart att de måste vara skickliga spelare bakom, så man kanske inte behöver. Men samtidigt hade inte det Spanien känt som mycket, mycket vassa om man hade haft en pålitlig skyttekung, någon som liksom daskar in de där baljerna, eller?
Men säg att du har Diego Costa, Alvaro Morata i en trupp och så har du en Iago Aspas bakom i bakfickan. Du är ganska krassen när du säger om att, du är, att det är liksom inte tillräckligt bra. Alltså det är ändå...
Men jag menar den här pålitliga skyttekungen.
Ja, men Diego Costa kan ju vara det. Det är klart att han kan ta skytteligan i ett VM. Du kan inte utesluta det.
Nej, men jag kan ju inte givet räkna med det här.
Nej, men det kan du inte göra med någon spelare.
Nej, men jag menar att man hade... Jag tycker ändå att det är lite av... Jag vet,
det kanske är det den svagaste positionen för dem. Det håller jag med om.
Ja, alltså jag förstår ju Busquets grej. Jag håller med Kalle där. Men om man tänker just anfallssidan, om man räknar med att man alltid har den där spelaren som smäller in de där jävla bollarna, det är ju ändå skönt att ha den anfallaren. Och man har rätt mycket revansch att kräva för både VM 2014 och VM 2016. Man åker mot Italien där i första, det är precis efter gruppen, va? Så åker man ut där liksom.
Men det här är ju lite faktiskt utomatiskt. Det är ganska många lag som brottas med det, att de har starka trupper, men att det är ett litet frågetecken längst upp. Vi har ju samma sak i Tyskland där det är liksom oklart vem som ska spela. Timo Werner är väl den som ligger närmast. Vi har i Frankrike en liknande situation. Är det Giroud som ska spela, eller ska man spela med mer liksom rörliga spelare, mer bara offensiva spelare snarare?
Och till viss del i Portugal också, för vem ska spela bredvid Ronaldo där?
Precis. Men sen ska jag tycker man ska givetvis betona en grej här, anledningen till att vi sitter och pratar när vi måste ju leta svagheter. Ja. Det är ju inte så att det är ett svagt anfall, inte det som
jag
säger.
Nej, förstår
jag. Och det är inte svaga ersättare heller, men om man tittar, tar bort Busquets och tar in någon annan, så blir de ju försvagade. Och att jag inte riktigt hittar den här anfallen som givet alltid gör de där målen, men det är ju för att vi ska leta svagheter, för att laget sig är ju så förbannat bra liksom.
Nej, men man undrar ju så här liksom, David Silva är ju självklar. Och då har en Isco som man tycker är självklar.
Som inte är självklar.
Han är inte självklar i Real Madrid heller, som man tycker att han ska vara det där med. Men jag menar det, jag kanske överdrev när jag sa att man inte kan ställa upp ett C-lag som kan gå långt i ett VM. Men när det gäller mittfältspelare så är det klart att de har hur mycket som helst att ta av.
Men så skickliga spelare är det oftast lätt att komma in i ett landslag också och anpassa sig och få det att flyta på. Det är ju rätt svårt att misslyckas. Och man kan också ta det som en styrkesak att man har ett par spelare som gör 5-6 mål istället för att ha en Lewandowski som gör 12 och sen ingen under. Ja. Så på så sätt skulle de säkert kunna ha ett par lag, för att alla kan melodin, alla vet hur man ska bete sig och så
spelar
vidare.
Spelar man Asensio så dundrar han in från 30 meter. Det är
sjukt spännande spelare.
Det är det han gör. Mm. Han gör ju bara drömmål. Ja. Men nu vänder jag mig till dig då, Kalle, som är liksom tränaren och taktiken här. Hur hade du ställt upp det här mittfältet? Hur hade du ställt upp laget? Vilken formation?
4-2-3-1. De Gea i mål. Carvajal, Ramos, Piqué, Jordi Alba. Jag hade spelat Busquets och Thiago. Men det kan bli Busquets kocke. Men jag är ju förtjust i Thiago, så han får spela hos mig. Och sen hade jag haft Iniesta till vänster. Jag hade haft Isco centralt, David Silva till höger och Diego Costa längst fram.
Det är ju ett vidrigt lag alltså. Det är ju ett vidrigt lag.
Slå Sverige på alla positioner.
Ja, det gör de. Ja, det är ju inte ens nära.
Ja, det är liksom... Vi ska ändå spela ett VM också, samtidigt som det är sjukt att... Ja.
Ja, men verkligen. Och just det där, Diego Costa tillför ju någonting till det här laget också som inte finns någon, alltså, den här elaka sidan. Det är ju ganska snälla pojkar, jag kanske med undantag för backlinjen då, en Ramos och sådär, va? Men annars är det ett ganska snällt lag. Men får man in en Diego Costa så väger han ju upp på den biten, för att han är ju där och drar på sig den uppmärksamheten och ser till att behövs det så kan han också kliva dit i anfallsspelet.
Men det kan ju vara lite delat landslag. Det var ju de här situationerna med Piqué vid träningar och annat. Han fick utstå en och annan sak. Men det känns ju inte som att det påverkar det spanska landslaget.
Nej, det katalanska oroligheterna är ju klart att det har ju påverkat under uppladdningen här. Men det är ju bara att titta på, vad var det du sa, 36-3, så att det har inte varit helt avgörande om man säger så.
Tidigare har de ju varit väldigt, väldigt duktiga på att lägga det där åt sidan när de kommer till landslaget. Ja. Jag menar, Xavi och Casillas, det är ju dokumenterat att de var ju väldigt bra kompisar. Mm. Och när El Clasico härjade som värst och de hade liksom de här reda slagen i de mötena, då kändes det ändå som att när de väl kom till landslaget så snackade de sinsemellan spelarna att nu lägger vi det här åt sidan och gör det bra. Och det tror jag, den kulturen tror jag finns fortfarande. Och Piqué har ju varit utbuad av den spanska publiken, men var det inte så att det la sig lite grann här i våras så att han faktiskt att han inte är det längre. Så att
han fick en hel del stöd, och sen har jag också för mig att det blev betydligt lugnare än vad det var innan, för ett tag var det väldigt hetsigt kring det.
Så att jag tror att de kan enas igen, och enas de i det där omklädningsrummet, då är det nog inget annat landslag som har bättre lag på pappret.
Nej, det känns så. Det är ju som sagt, det är ju världsklass på alla positioner, och de ställer upp en bänk full med världsklass också, för några av alla de här spelarna som vi pratat om, någon måste ju väljas bort. Jag menar, vi har en Marcus Alonso i Chelsea som var med i Premier Leagues Player of the, eller Team of the Year. Han är ju inte nära startelvan här liksom. Så det är klart att det finns mer att ta av, om man säger så.
Han fick ju applåder när de mötte Argentina, när han gick av Madrid-publiken.
Ja, men det är det jag tänker på.
Ja. Exakt. Då spelade de 4-3-3. Och då var han med där, gick han ut med 20 kvar. Och fick, ja men det stämmer.
Precis. Aspilicueta, är det någon du skulle kunna stoppa in?
Nej, inte
också
i den konkurrensen som finns. Och sen tycker jag väl att Spanien spelar på ett annat sätt än Chelsea. Och jag tycker att Carvajal och Alba är väldigt bra sett till hur Spanien spelar. Så i min bok är Aspi utanför elvan.
Vi lämnar Spanien då, men rör oss inte speciellt långt. Vi tar oss till Portugal. Någon slags ärkefiende, som man kallar det. Eller är det ändå Italien? Eller Frankrike?
Ja, hur ser man? Mellan Spanien och Portugal?
Och Portugal.
Ja, det är nog
Iberianska derbyt.
Ja, Iberiska halvöns prestigekamp är väl större än vad de har med Frankrike och Italien. Det håller jag nog.
Det måste väl vara ändå. Portugal, som är den regerande Europamästaren. Lite skräll. Artat får man den säga, det är synd att säga. Man kan inte kalla någonting skräll när man har en Ronaldo i laget.
Han gick ju av och coachade.
Visserligen klev av i finalen, men var ju oerhört viktig för dem fram dit.
Och ja,
han var ju liksom han är ju hela det där lagets man vill inte säga själ och hjärta, men han är ju så bra och så viktig och så oerhört effektiv i sin fotboll.
Att det är klart att det var en del andra stjärnor som du är ute och tassar på, men det är ju aldrig någon som alltså under hans livstid har gått upp och nosat så bra som han är, även om de tycker. Men det är också ju, om man tittar på deras grupp är det ju samma sak. De hade Schweiz mot sig, Spanien hade Italien, och sen var det ett par andra veka grupper. 32-4 i målskillnad på 27 poäng, 9 vinster,
ja.
En förlust avgjorde i sista matchen med att vinna 2-0 hemma, gjorde att man vann gruppen och det gick direkt.
Ja, det är imponerande.
Ja.
I en tid då den portugisiska ligan kanske har sjunkit lite i anseende.
Ja,
förr kunde man liksom plocka portugisiska spelare ur den inhemska ligan som höll väldigt, väldigt hög klass och som var liksom internationellt stora stjärnor som ändå fanns kvar i Portugal. Nu är inte riktigt situationen sån längre. Det är stora ekonomiska problem för den här ligan och för de där lagen. Inte minst sen man liksom gjorde om en del i reglerna hur man får köpa och sälja spelare.
Det ser man i Champions League med klubbar som Porto och annat som tidigare har kunnat skaka om och haft exceptionella spelare. Har inte alls samma nu som tidigare.
Precis, men ändå så är det klart att man kan ställa upp ett ganska bra lag med Portugal 2018.
Ja, jag roade mig med att ta ut en startelva här då, utifrån, alltså de har ju också ganska många alternativ på många positioner sådär. Men den startelvan då skulle vara Rui Patricio i mål då, som tidigare. Cedric Suarez på högerback, spelar ju i Premier League. Pepe, Bruno Alves, Guerreiro från Dortmund, vänsterback. Sen Moutinho, João Mario, William Carvalho, Bernardo Silva på mittfältet. Och sen längst fram då, Quaresma som är tillbaka nu och Ronaldo. Och det är ju Ja, det är idel stora namn.
Ja, så är det.
Och då har du Adrian Silva, Manuel Fernandes och andra spelare som såklart nosar på en startplats.
Quaresma är ju lite ojämn, skulle jag vilja hävda.
Sluta, han är ju fantastisk.
Man behöver en sån här Mr. X i en turnering. Och det är sannoliken.
Kan ju verkligen vara vad som helst.
Ja, nej, men det är intressant, det är i stort sett samma liksom stomme som var i EM för 2 år sedan. Det är inte så många spelare som byts ut egentligen. Om man tar startelvan då, så det är Nani och det är Eder som har försvunnit. Och Eder kommer ju förmodligen inte ens få plats i truppen nu. Han som avgjorde EM-finalen för 2 år sedan.
Mm. Det finns ett par namn, alltså en José Font och Renato Sanchez som var framträdande i EM-verken.
Ja, precis.
Som ju är ganska långt ifrån. Jag menar, Renato Sanchez 2 senaste år har ju varit mer eller mindre mardröm. Mm. Och José Font har han har helt enkelt passerat sin peak som spelare, kan man tänka sig. Han är väl inte riktigt samma som han var i Southampton då.
Vilken jävla katastrof för Renato Sanchez. Så jävla tråkigt, vilken fotbollsspelare. Det kändes som att det kunde bli det.
Ja, han nådde ju rätt höga höjder faktiskt, ja. Just under det EM-slutspelet, ja. Och i Benfica säsongen innan där. Han var oerhört rolig att se på.
Men när det händer sådana saker, om man kommer fel, det måste vara så extremt mycket mentalt, för att fotbollen måste han ju ändå ha i sig någonstans.
Ja.
Man kan ju inte bara sväva att det har varit så bra under en viss period och sen inte vara i närheten, utan det måste ju vara mentala bitar. Han kan ju inte vara speciellt bra, den killen. Men alltså, om man tittar på Ronaldo, dunkade in 15 baljer, man gjorde 32 mål. Alltså han ligger ju på 45% av målen. Det är klart att de har en stark startelva när du jävlar upp den slår jävligt många lag. Men om du tar bort honom,
ja, då är det ju,
om man ska lita på Silva längst fram och så vidare, det gör man ju inte.
Nej, då är det ett ordinärt lag i perspektivet att de största finns med här i VM. Och då är de ju inte, jag skulle säga, utan Ronaldo inte ens topp 10.
Nej.
Och visst, ja, de vann EM-finalen utan honom där, men det var nog en one-off.
Ja, exakt, för det, många lag kan ju slå liksom bättre och du har självförtroende. Och
laget har ju byggts verkligen helt och hållet runt Ronaldo, ja. Och så ska det väl vara också, ja, men det är ett rakt 4-4-2. Det är 9 utespelare som springer livet ur sig för att Ronaldo ska ligga där uppe och fiska. Han är ju inte ytter i landslaget, utan han är ju mer forward. Aha. Och hans defensiva ansvarstagande, det är ungefär 1 promille. Och
det är att skrika åt någon annan.
Ja, när han går hemåt.
Och samtidigt, det är väl så det ska vara. Jag menar, är man så avgörande som han är, då är ju 9 andra spelare beredda att springa genom väggar för att de vet att ger dem han ett enda läge så smäller det. Och det är ju deras chans i den här turneringen. Det var deras chans i EM och det är deras chans nu. Så att de har ju sett att det funkar tidigare. Så att det är så de kommer att agera nu också.
Jag menar, han är ju inte 26 längre och springer liksom 100 meter på 10 sekunder blankt liksom i den 87 minuten som han kunde göra på den tiden. Utan han, för att man ska få ut Ronaldo över liksom en hel turnering under 90 minuter i match, då måste han nog spara på krafterna lite. Vi har ju sett under den här säsongen att han har sett lite trött ut stundtals, men när lägena dyker upp så är han ju kanske världens mest effektiva forward.
Man kräver ju fortfarande att de från den här gruppen ska gå vidare med honom i laget. Det är ingen säker sak. Det är ju en bättre version av ett svenskt Zlatan under Erik Hamrén. Du har en stjärna och sen ska de andra springa livet av sig.
Chansen för Ruben Neves? Kan vi få en championship-spelare in i den portugisiska...
Nej, jag tror inte det är omöjligt. Det tycker jag.
Truppplats.
Det är ju en väldigt intressant spelare.
Ja, han
är ung och hade ju en jättefin säsong i Portugal före han lämnade för Wolverhampton. Ja. Så att de kan ju honom där. De vet ju vad han kan och så vidare.
Men något som är lite intressant... Ja, det är inte omöjligt. Något som är lite intressant är ju att Real Madrid då har gett, är bestämt sig för att ge Ronaldo extra vila här inför mästerskapet, vilket kan drabba Spanien, men det är klart att det gynnar ju Real Madrid i längden om han inte bränner ut sig i det här mästerskapet, men Spanien har ju lite dubbla intressen där så att säga, men det verkar som att han kommer att få vilas lite här i slutet av ligan och komma fräsch till mästerskapet.
Han spelar Champions League och sen inte så mycket liga fotboll.
Ja, precis, kanske inte spela 90 minuter i alla fall i ligan hela tiden.
Nej, de har ju inte jättemycket att spela för i ligan, så att säga.
Men nu har vi gått igenom de stora kanonerna här. i den här gruppen. Men om man tittar bakom Adrian Silva och de här, hur mycket kan man kräva på den typen av spelare som ändå har gått för rätt mycket pengar och skrivs upp och så vidare?
Nej, jag tycker man kan kräva mycket. Samtidigt så han får ju inte den viktiga rollen i Portugal. Nej. Som hans prislapp antyder att han borde ha. Nej. Så att det är svårt att säga hur mycket utrymme de får under Ronaldos skugga i.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ett landslag där.
Vi lämnar den iberiska halvön där då. Jag ska säga att VM-podden, den görs i samarbete med Hyundai. Och nu har du chansen, tillsammans med då VM-podden och Hyundai, chansen att vinna två biljetter till matchen mellan Sverige och Sydkorea. Det är rätt coolt.
Mäktigt.
De är rätt eftertraktade på Novgorodstadion den 18 juni. Hyundai har då tillsammans med Sportbladet skapat ett VM-quiz för att sätta dina fotbollskunskaper på prov. Det är liksom VM-frågor förstås. Och för att vara med och tävla om biljetterna så surfar du in på Sportbladet och gör VM-quizet. Sen delar du ditt resultat på Facebook så är du automatiskt med i utlottningen. Så är det. Lycka till, hörni. Det skulle vara kul att se lite bilder sen från läktaren där, om man har vunnit biljetter via det här quizet och via om man har lyssnat på det på podden. Det skulle jag tycka var lite kul.
Ja. Ingen av oss ska ju dit.
Nej, precis, vi ska ju bevaka hemifrån.
Vi hade inte haft något emot, hörde.
Nej, inte jag heller. Fina biljetter, de ska ni absolut försöka vinna. Ska vi gå vidare till Marocko? Om vi rör oss då så lite långt ifrån den iberiska halvön vi kan komma i stort sett, så hamnar vi i Marocko. Det är hur långt är det där i sundet? Gibraltar? Det är inte många kilometer.
Nej.
Vad vill jag säga om det marockanska laget? Nordafrika, är det Nordafrikas tur? Vi pratade om Egypten i förra podden här.
Det här, jag skulle säga att de har ett väldigt, väldigt spännande lag. Jag noterade med nyfikenhet att Simon Bank lanserade Marocko här i någon enkät här som det laget han var mest intresserad av att se i mästerskapet. Och det är klart att det finns en hel del spelare som har mycket potential som skulle kunna charma världen och få ett genombrott i den här turneringen. Jag tänker på en Harit från Schalke, jag tänker på en Bofal, Sa15, jag tänker på Benatia som kan få liksom inget genombrott så att han är ny, men alltså göra ett mästerskap på samma sätt som kanske Ashley Williams gjorde i EM senast. Mm.
Och vi kan säga det att om ni inte har lyssnat på Simon Bank och Johanna Frendéns del av den här VM-podden, de kom ut med ett antal avsnitt här, första kom häromdagen. Och där får man liksom en stilstudie kan man säga, på, inte minst på Marokkos förträffliga förbundskapten Hervé Renard, som han heter, tror jag uttalar rätt. Hervé
Renard
ska man nog säga.
Om man tittar på gruppen, jag drar upp alla grupper, 6 matcher, 3 vinster, 3 oavgjorda, 11-0 i målskillnad, 12 poäng. Vann 4 för Elfenbenskusten. Mm. Boutaib gjorde 4 mål. Men de, alltså Hakim Ziyech heter han det?
Mm. Ja.
Han är jävligt nyfiken på en VM-nivå. Ja. Med den vänsterfoten som han har och det rörelsemönstret som han har och komma upp här och spela på den här nivån mot den typen av motstånd som han kommer göra, Portugal och Spanien. Väldigt fin spelare. Känns väldigt spännande.
Mm. Det är mycket teknik i det här laget. Det känns som att det är liksom kommer bli underhållande att titta på. Sen så får vi väl se då. Det är ju en oerhört tuff grupp.
Ja.
En av de tuffare grupperna. För vi har ju två stycken sådana outstanding favoriter till de två platserna att gå vidare. Uh-huh. Men,
samtidigt vill jag skjuta in att det är nästan bättre att det är fyra bra svåra motståndare än att det är tre. För att är det fyra, då kan ju alla potentiellt ta poäng av alla lag. Alla. Till skillnad från om det är tre och så förlorar man den där nyckelmatchen, då är det nästan kört, för att alla vet man att alla kommer slå det där strykgänget. Men jag ser inte riktigt att det finns i den här gruppen faktiskt.
Nej.
Kan ju säga det om Renard där, att många känner säkert igen namnet, men det var alltså han som tog både Zambia och Elfenbenskusten till afrikanska mästerskapen.
Precis.
Och titeln där alltså.
Det är ju ett jättenamn på den afrikanska kontinenten. Är ju liksom deras liksom största tränarnamn som Marocko då värvade, och han har ju varit framgångsrik då i kvalet och så vidare.
Verkligen, inte lika lyckosam som klubbtränare. Han fick ju gå i Lille där efter bara en höst där. Men
misslyckad.
Som landslagstränare har han ju varit oerhört framgångsrik.
Ja, och kan funkar uppenbarligen väldigt bra med afrikanska lag. Också väldigt, väldigt snygg.
Ja, jag funkar bra framför kameran också enligt psyk.
För er som har lyssnat på Simon och Johanna så förstår ni vad jag menar. De lägger ut texten om den hårfagre fransmannen med sitt Côte d'Azur-leende och jämna solbränna. Vi går vidare då från Marocko till Iran. Ett såklart väldigt spännande lag med en del profiler, eller vad?
Sammangående oss.
Ja.
Och Irans egna Messi, som han kallades, Ashmoun, när han kom fram. Men man har väl skrivit mycket om
det är många,
många marockaner. Det fanns säkert en marockansk Messi. Det var säkert Siache eller Labiad kanske i Utrecht och sånt där. Men, nej, men Iran, när de, jag kommer ihåg dem, när de lottades in i den här gruppen, så fick de ju, laget och spelarna fick ju rätt mycket på i sociala medier, vet jag, att det var liksom kört för att man mötte Spanien och Portugal och Marocko, att det var liksom, och du vet att han Ashmoun var ute och var nästan irriterad över att laget fick ta så mycket skit, för att de blev så extremt nederlagstippade. De gjorde ändå ett bra kval och sådär, men man kan ju ändå köpa det samtidigt, för de slår ju verkligen i ett underläge här, utan tvekan, samtidigt som det ska bli jävligt roligt också att se en sån som Ghoddos i ett VM-slutspel mot den här typen av motstånd.
Har han haft chanser att spela då?
Men inhopp tror jag. Det är väl i första hand det. Men vi får se. Jag tycker det är spännande med Iran faktiskt. Alltså, de var ju med i VM senast. Och många minns säkert den där matchen mot Argentina. Och Messis mål i slutminuten där, när han kallar in den i bortre krysset. Men minns man matchen, hur den såg ut, så var det faktiskt Iran som knappt satte en fot fel. Och det rimmar väldigt väl också med vilken förbundskapten de har. Carlos Queiroz har ju alltid varit extremt bra på att styra upp försvarsspel. Han hade ju den uppgiften när han var assisterande tränare till Sir Alex Ferguson i Manchester United också, att han var ansvarig för försvarsspel. Och den försvarsmuren han har byggt i Iran, det är ju en av de bättre i, ska jag säga, i världslandslagsfotbollen. Om man tittar för vad har han för material och vad har han åstadkommit. De släppte alltså in mål först i den 10:e matchen i kvalet. Ja. Då har de hållit nollan i 9. Och i och för sig har de kanske inte de tuffaste motståndarna i det kvalet. Och
men det menar, ändå, jag menar, även det så sämre lag skapar ju målchanser och petar in ett mål här och där. Att hålla nollan i 9 matcher nästan oavsett alltså motstånd, om det är liksom på en viss nivå, vilket det ändå är ju oerhört imponerande.
Ja, och som sagt, vill man ha mer argumentation i den diskussionen, så kan vi gå tillbaka till förra VM och när de möter Argentina, som hade ett av turneringens bästa offensiva lag. Och faktum är ju att Argentina har väldigt, väldigt svårt att ta sig igenom den där försvarsmuren. Det är 9 man som står utanför eget straffområde, inte bjuder på någon yta alls, inte sätter egentligen enda fot fel, väldigt lojala, jobbar väldigt hårt och väldigt smarta också i sitt sätt att täcka ytor. Och jag tror att Iran, alltså, folk förstår nog inte hur svåra de är att bryta ner. Så att det här blir en tuff motståndare för alla lag i den här gruppen. Och det är möjligt att de slutar på 0 poäng, men det är inget lag som kommer åka på någon 4-0 i baken. Inte ens av Spanien, tror jag.
Nej. De släpper in 2 mål och var mot Syrien i sista kvalmatcherna. 6 vinster, 4 kryss, 10-2, 22 poäng. Man möter alltså Sydkorea, Syrien, Uzbekistan, Kina och Qatar. Men det är ändå så här...
Men Sydkorea är ju ett bra lag.
Ja, exakt. Men man ska komma ihåg också att man sätter ju grunder, precis som Kalle är inne på, som även kommer funka mot de här andra lagen om man är tillräckligt duktig på det. Så det är inget snack om saken att det kommer bli. Det kommer bli roligt att se dem igen. För att man kommer ihåg att det var ju faktiskt ett av, även om det handlar om försvarsspel, man oftast brukar gilla anfallsspel, så var det ändå en av de sakerna som man tog med sig från VM för 4 år sedan, att man gillade den typen av fotboll och inställning som de hade. De gav ju sig liksom inte.
Då var de ju extremt nedlagstippade inför förra VM:et. Och nu tror jag nog ändå världen har fått upp ögonen för att det här är en underdog som ändå har en liten spetsegenskap som kan ändå göra att de skräller. Det kommer inte vara något offensivt lag nu heller, utan det här är ett rent försvarsinriktat lag och jag gillar det. De kommer hit med oddsen emot sig i den här gruppen, men det kan bli en obehaglig överraskning.
Och så har de en sån som De Jager fortfarande i truppen.
Jag var ju inte super lyrisk över De Jager när han var i Fulham där. Jag tyckte inte han var någon vidare värst bra spelare då. Men bättre i landslaget. Och som sagt, han har väldigt mycket erfarenhet från många års spel i Europa och toppligor och så vidare. Så att han är i Nottingham idag, men han är ju såklart jätteviktig för landslaget.
Ja, men han är lite karaktär också på något sätt. Det blir en spelare i alla fall att känna igen.
Ja, han är väl bättre än vad han är i klubblaget. Som många andra spelare, känns som.
Ja. Det är väl lite typiskt ett sånt kollektiv också där spelare kan... Men det blir lite hitta sin plats.
Det är klart att de två första lagen vi pratar om, de har ju spelare som spelar i de stora klubbarna. Och sen så kommer du in på Marocko, det är lite lirare i Utrecht och Ajax och så här. Och här har vi Ghoddos i Östersund, eller vad heter han, Gusey Najad som spelar i Heerenveen. Och så har du han så spelarna är ju lite utspridda på andra positioner. Och det är klart att om man är bred och tittar på fotbollen på det breda perspektivet och inte bara följer en liga, så klart som fan att det är spännande att se den här typen av spelare mäta sig mot andra. Jag kommer skulle tycka det var svinroligt att se Ghoddos mot Piqué, Ramos och...
Men tecken också på att Iran har gått framåt, det är ju att förra VM:et hade de 9 spelare, tror jag, som spelar i Europa, och idag är det större anledning än så som är ute i Europa och spelar. Och det är klart att det finns även, det är inte bara de här äldre som De Jager, utan de har ju yngre spelare. Han som du nämner nu har ju ändå gjort 19 mål i Heerenveen förra säsongen, och de har den här Haysafi från Olympiakos som också har varit med ett tag. Men de har ju framförallt Jahan Bakers, eller vad man ska uttala det.
Ja, det är vi
ytter i Alkmaar som verkar få intresse från både Napoli och Burnley och Bournemouth. Så att det finns ändå spelare
och Ashmoon. Vi ska inte glömma Ashmoon. Jag tror han uttalar så.
Ja, det,
nej, men det är klart. Det låter rätt. Det är ju succén av 2014. Bär ju också frukt så sett att det blir ett bra skyltfönster för iranska fotbollsspelare att ta sig ut i Europa efteråt. Så att,
framgång föder framgång.
Ja, där ska vi Carlos ha ett stort... En stor ryggdunk för den.
Vad tror vi om den här gruppen då? Det är ju svårt att tippa någonting annat än att Spanien vinner med Portugal på andra plats, eller? Det blir som...
Spanien tar 9 poäng.
Kan vi se en skräll i den här gruppen, att något av Marocko eller Iran går vidare?
Det skulle ju vara om det blir någon slags sån här 2014. Vad hamnade? Då kom de 3 i gruppen Spanien. Man tog de 2 poäng. Det var Chile i gruppen, det var Australien i gruppen. Och så var det, jag kommer inte ihåg, sista laget. Men det ska ju vara en sån grej då. Lite av en kollaps i deras spel, och det inte riktigt funkar offensivt. Alltså det ska ju vara en sån sak. Och det är samma med Portugal. Ronaldo skadad. Absolut, då skulle jag kunna se att någon av de andra skulle kunna ta sig vidare, till och med Marocko exempelvis.
Okej, då ser jag Spanien, Iran vidare då.
Du gör det? Ja, vad fan, det är
ja, då lutar jag nog hellre åt Spanien och Marocko.
Jag köper att ni lägger Spanien och Iran och Spanien och Marocko. Ingen tippar den regerande Europamästaren.
Nej, men jag tänker att du brukar bli baksmälla efter en sån här stor framgång, det är det.
Ja, det var lite för bra. Ronaldo gick på linjen och coachade och visade den här fina sidan som man någonstans har där inne när han hänger med sitt barn och han vill vinna en stor titel typ så här. Och, ja. men jag tror inte att även om man är en fantastisk fotbollsspelare så måste man ha några tråkiga situationer. Jag tror att det kan vara. Portugal är lite märkligt landslag också, kan jag tycka. De kan vara så sjukt bra i kvalen och sen när de kommer till mästerskapen eller tvärtom.
Mm. Ja, vi får se. Det är i alla fall ingen av er som vågar tippa någonting annat än att Spanien går segrande ur den här gruppen i alla fall, va?
Nej, jag tror att de tar hem det.
Du sa att de kanske var ett av 3-4 lag favoriter och ta hem hela VM.
Jag tror inte de vinner, men jag tror att de kommer vara med längre den här gången.
Semifinal.
Långt fram. De kommer vara med långt fram. Men jag tror
längre än 2014 är ju länge.
Ja, precis. Jag insåg det. Att det var inte så mycket att sticka ut tagen.
Men 2016, okay. Då ska de ju till kvarten eller semi.
Ja, precis. Nej, men semi kan jag se dem i. Men jag tror inte de tar hem hela turneringen. Det är bara en känsla. Det är inte att de inte är tillräckligt bra.
Det kommer ju handla om väldigt små avgörande
som
detaljer.
Alltid. Var kanske.
Vad gör Diego Costa liksom? Retar han upp andra till att ta rätt eller tar han rätt själv? Mm. Och så här, för jag litar inte så mycket på Morata. Även om Morata är en duktig fotbollsspelare så tycker jag att efter den här säsongen i Chelsea att man vet inte riktigt. Han är inte så pålitlig som vissa andra.
Nej.
Men Costa är ju en... Ja,
loose cannon.
Ja, men det är en fantastisk spelare.
Han är underbar.
Det är svårt att gilla och hata och gilla honom samtidigt. Svårt att inte göra.
Där hade vi då. Grupp B. Stay tuned då för grupp C som trillar ut i podden om ett par dagar.